hej och välkommen till Hemmasommelier. Jag sitter här med
Fredrik Lindfors.
Trevligt Fredrik igen att sitta här.
Det är alltid en ära Erik. Så kul att sitta här med dig och snacka vin.
Och idag har du bestämt agenda och du tycker att vi ska ta upp tre viner som lever ett lite för undanskymt liv. Man skulle kanske elakt kunna säga att de är otrendiga.
Ja, faktiskt. Och nej, men det är ju lite sådär. Alltså, vi alla älskar ju en underdog på något sätt. Så att, jag tänker att det är lite samma i vinvärlden. Det finns ju hur mycket vin som helst. Och det gör ju också att det går trender i vinvärlden. Precis som det går trender med mode eller musik eller bilmodeller eller gud vet vad. Så att jag känner så här, men vi ska ner och gräva lite grann bara de här vinerna som kanske inte är de här som flyger utav hyllorna och säljer sig själva och alla skriker efter, men som är ack så goda och väldigt roliga eller häftiga viner som har bra story och allt sånt där. Helt enkelt, vi ska prata om mina älskade otrendiga viner.
Kul, kul. Vad drar du upp som första då?
Nej, men jag tänker så här, något som är otrendigt, det är ju starkvin generellt sett. Alltså vi ser ju en trend av att mer man ska träna mer, man ska äta mer nyttigt och man ska tänka på form och figur och hela den biten. Och starkvin, visst vi kanske dricker en del portvin i Sverige och sådär, men en starkvinstil som är klassisk och känd men som är lite under radarn, det är sherry. Har du druckit sherry någon gång?
Alltså, jag tror min fru och hennes pappa brukar ha det i såser.
Ja, det är vanligt att ha sherrysås till exempel. Ja. Och det är så himla tråkigt att höra att sherry...
Och vad är ens sherry? Helt seriöst trodde inte jag ens det var ett vin, typ en likör.
Nej. Och det här är ju jättetråkigt att det är så.
För det är ett vin på riktigt?
Det är ett vin, det här är ett vin, ja. Sherry, det är ett starkt vin som kommer från Jerez i Andalusien i södra Spanien. Så det är verkligen det som är liksom spetsen av södra Spanien, så långt söderut du kommer egentligen. Och det här är också ett väldigt historiskt vin. Det har anor som går tillbaka 3000 år i tiden. Och det som är så paradoxalt här är att du känner sig, vad är ens sherry? Jag har aldrig talat om det. På 1500-talet så var det här de vinerna som var förmodligen de mest kända och de främsta i hela Europa. Och så tidigt som 1200-talet så börjar de här vinerna att exporteras och främst då till Storbritannien. Så Storbritannien är jättestora konsumenter utav sherry än idag. Alltså jättestora låter ju löjligt att säga. Det är väl kanske ingen som är en så här enorm konsument av sherry. Men de konsumerar mycket sherry i alla fall. Och under den här tiden då, när vi backar bandet till någon gång mitten av medeltiden där, så när vi är mellan 1200 och 1500-talet någonstans, där blev det en jättestor efterfrågan på de här vinerna, just för att här transporterade man ju vin via båt runt om och man reste också via båt på ett annat sätt som vi inte gör idag. Och vanliga viner klarade inte båtresan riktigt lika bra. De klarade liksom inte den här när det är för höga temperaturer och sådana saker, men viner som faktiskt klarade sjöresan väldigt bra, det var starkviner överlag och sherry var ju en av dem. Så det här är sånt här vin som sjömän i princip haft ombord och flottan har haft ombord och på sina båtar och sådär. Och sherry är ju verkligen, så att säga, återigen ett otroligt historiskt och välomskrivet vin. Bland annat Shakespeare nämner sherry, Charles Dickens, Agatha Christie och hennes Miss Marple dricker sherry hela tiden. Så att under den tiden och back in the day så var ju sherry da bomb, helt enkelt. Och det var ju till och med så att Christopher Columbus hade med sig sherry ombord på sitt skepp när han var ute och reste och upptäckte nya världen.
Ja, det är anrikt, måste man säga.
Ja, verkligen.
Men vad är då ett starkt vin för mig som inte riktigt fattar? För jag tänker, ett vanligt vin, 13-14%. Mm. Du destillerar sprit, då tar man väl typ på något sätt bort vätska och får kvar mer alkohol. Exakt. Men vad är det ett starkt vin och varför blir det så starkt?
Ja. Bra fråga. Per definition då, ett starkt vin är ett vin där man har tillsatt sprit till. Så man har helt enkelt gjort typ en grogg på vinet.
Är det sant?
Det låter jättekonstigt. Ja. Så är det faktiskt. Och man kan göra dem lite olika stilar. Man kan säga att man gör en sherrystil eller en portvinstil. En sherrystil innebär att vinet har fått jäst ut och är helt torrt. Och efter jäsning, när det inte finns socker kvar, så tillsätter man sprit för att höja alkoholen. Gör du ett portvin, så låter du vinet börja jäsa tills att det kommer upp till ungefär 7-8% alkohol. Och då tillsätter du spriten för att sprita upp starkvinet till ungefär 18-20%. Och då innebär att du har en massa socker kvar. Men starkspriten dödar ju jästen så att det blir som en rest sötma kvar. Men vi ska fokusera på sherry. Så att det är helt enkelt ett uppspritat vitt vin.
Om man spritar upp det för att få mer smak?
Dels det. Men man uppspritar det framförallt för att det ska ha en längre hållbarhet. Ja. Och det här låter ganska paradoxalt kanske när jag säger det nu, men sherry ska man dricka ganska omgående. Det mesta sherryn vinner inte på lagring, utan snarare tvärtom. Du ska dricka den färsk, purung egentligen. Så att ingen flasklagring på sherry. Du ska faktiskt gå och titta på systembolagshyllan till och med. På baksidan så står ett buteljeringsdatum. Välj ett som är så nära dagens datum som möjligt.
Okej, ja. Och vad ska jag göra med sherry då, förutom sås? Hur ska jag dricka sherry?
Nej, men,
till vad den är?
Ja, vi kan egentligen göra så här. Jag har ju med mig en sherry som jag tänker vi ska prova. Det här kommer bli jätteroligt, för att jag tänker, Erik, det här är alltså första gången du provar sherry.
Ja, aldrig någonsin provat innan. Nej, stämmer.
Vad härligt. Och då har jag tagit med mig en producent som heter Valdespino.
Oj, jag ser det. Det är ett vitt vin. Jag trodde direkt att det var ett rött.
Nej, spännande.
Var rött.
Och det här heter Innocente. Ja. Och det här är av stilen Fino.
Men förlåt bara, kan sherry vara både rött och vitt?
Nej, det är egentligen vitt vin. Ja. Men när du tänker på sherry, när du tänker att det är rött, då har du säkert sett sherrystilar som är lite mer bruna i färgen. De kan se ut som typ Tony Port-viner. Och anledningen till det är för att de är fullt oxiderade. Så det är ett vitt vin som har helt enkelt blivit brunt, oxiderat så att det blir alldeles brunt i färgen. Hur doftar det här, Erik? Ja,
det luktar målarfärg.
Det låter jättepositivt. Det är här som är grejen med sherry. Sherry lever ju 0% på sin fräscha fruktkaraktär.
Det doftar helt sjukt.
Ja, men exakt. Och jag ska säga att jag tror anledningen till att sherry är svårt för många är för att det är lite acquired taste. Du håller på att bryta ihop där borta. Du har inte smakat den.
Jag är otroligt spänd.
Ja, det här är så himla roligt. Och jag ska säga så här, du kommer ju förmodligen dissa här, men jag älskar sherry. Jag tycker det här är jättegott. Men det ska jag säga att när jag började dricka vin så var jag inte sherryfrälst. Jag kunde inte förstå sherry. För jag tyckte så här att, vänta, allt jag hittar det här, det är signifikant med vad som är defekt i vin. Ja, det här är så bra.
Men jag är så jävla nyfiken att prova.
Ja, vad händer här? Men ska jag dra några grejer först?
Ja.
Men för att du ska vara lite förberedd på vad som ska hända nu. Okej. Som sagt, sherry lever inte på sin friskhet och sin fräschör, utan det lever på liksom andra liksom sekundär- och tertiära aromer, kallar man det för. Sånt som uppstår under jäsning och under lagring. Om vi säger då Fino, som den här stilen av sherry är, vi fokuserar på det. Det här är då generellt sett den högsta kvaliteten av druvor som man har i vingårdarna, selekterar man med avsikten för att det ska bli Fino. Vinet genomgår en jäsning, precis som ett vanligt vitt vin ska jäsas. Och det jäses ut helt torrt. Då kommer det ha ungefär 11-12% alkohol när det är färdigjäst. Sen tillsätter man sprit och man spritar upp det här till 15-15,5 ungefär procent alkohol. Och sen så lagar man det här på fat. Och Fino sherry lagras 2 år minst på fat. Och nu kommer den viktiga grejen som händer med just Fino sherry. Man toppar inte upp faten hela vägen, utan det kommer en inhemsk gästsort som kallas för flor, som kommer lägga sig som ett täcke ovanpå själva sherryvinet i faten och bildas som ett skyddande hölje för att det här vinet inte då oxiderar. Men då uppstår alla de här intressanta doftkaraktärerna som du pratar om. Och du var inne på lite grann målarfärg och sådär, men om du frågar mig, vad hittar man i en Fino sherry? Jag hittar typ nyklippt gräs, det finns lite mandel, det finns färsk deg, det finns lite toner utav sjögräs. Det är liksom inte såna här karaktärer som man förväntar sig att ska vara utav ett sådär friskt, fruktigt, lättdrucket, somrigt vitt vin. Så det är vad som händer. Sen lagringen av sherry är ju så otroligt häftig, för att man lagrar det dessutom i ett system som man kallar för solera. Och då har man olika lager utav fat som är olika gamla, skulle man kunna säga. Så man har första lagret, andra lagret, tredje lagret och så vidare. Och sen så gör man blandar alla de här faten med varandra. Så när du tappar upp och tömmer ut sherry liksom längst ner, då måste du fylla på med vin ovanifrån, och då blandar du alla faten med varandra ovanifrån. På det här sättet så kan den här florgästen hålla sig, det har som en levande mikrobiologisk kultur helt enkelt.
En kombucha, det surdeg.
Precis, som bara snurrar hela tiden. Så att det ligger ett otroligt stort hantverk i att producera sherry. Det är inte alla fat eller som kan producera floret, utan de kommer genomgå en selektering, och vissa fat kommer selekteras bort. Och det här är ett jättehantverk. Det är inte helt olikt champagne, skulle jag säga, för att det är så processat, eller processat är kanske fel ord, men att det ligger så mycket hantverk i alla steg man gör.
Ja, men låter det otroligt nördigt, och extremt. När du beskriver doften så tycker jag absolut att man kanske kan hitta några av de tonerna.
Ja. Men det här behöver man dricka, sherry behöver man nästan utsätta sig för ett antal gånger innan man börjar vänja smaklökarna vid det, om man inte är en fantast direkt.
Äter man någonting till sherry?
Mm, gud ja. Absolut. Nej, men det här är, jag skulle säga, just fino sherry. Det här för mig är det perfekta vinet att ha. Alltså gärna nu när vi kommer in i lite vår, men också sommartid, och så tänker du att du har en riktigt bra charkbricka. Du har bra charkuterier. Du kan ha jamon de serrano, du kan ha iberico, det kan finnas liksom all typ av salami, de grejerna. Det är jättegott ihop med marconamandlar, det är fantastiskt gott ihop med olika typer av hårdostar. Alltså vi är i Spanien, så att manchego är ju ett givet val bland annat. Men det är jättegott också med gruyère och comté och alla möjliga, den typen av hårdost. Klockrent. Så att fördrink, där ska vi ha fino sherry.
Ja, skål.
Nu testar vi det här. Får vi se vad Erik tycker. Krokna nu.
Alltså jag är ledsen Fredrik, alltså, men det här var inte riktigt
det är så synd att vi inte har en videopod, för att alla skulle se att Eriks ansikte, det var ungefär som han käkade en hel citron när han provar det här. Och det är inte för att det här vinet är surt. Det är inte, så här, det är inte jättehög syra i sherry. Men det är en väldigt unik smakbild.
Ja, unik var ju väldigt snällt. Liksom. Ja.
Och nu kanske det här blir lite tråkigt för att vi skrattar så mycket. Men jag vill bara säga återigen, det här är ett jätteseriöst vin.
Ja, alltså du är en seriös kille, och jag vet, gillar du det här så är det liksom någonting som jag tror folk ska testa och ge sig in på. Det här var min första gång. Jag tror att nästa gång jag dricker sherry så är det för att göra en sås på det. Men jag lovar Fredrik att jag ska försöka komponera någon charkbricka till en flära sherry.
Det här kommer också bli min utmaning, Erik, att vi får dricka sherry ihop fler gånger. Och sen får det där komma. Och det kan jag säga, för min del, jag avskydde Campari ända tills, ja, kanske jag var 25 eller någonting. Och jag tror att många har, man har lite sådana här saker som man verkligen inte gillar. Och i Camparis fall så är den tydliga bäskan, den grejer man bara inte. Men sen provar man Campari till många gånger, så är man så här: okej, okay, men nu kan jag hantera det här. Och nu, ja, men nu är det gott. Och idag så är det bland det bästa jag vet. Och sherry har haft lite samma resa med mig också. Så att nu är jag en stor sherry-fantast, från att gott, för att jag inte fattar alls. Okej, alltså sherry var ju kanske inte riktigt din grej, Erik. Men jag älskar det. Men nu tänker jag att vi hoppar vidare, och sen så tar jag någonting som kanske är lite mer easy för dig att tycka om. Och nästa då, vin, eller vinstil, eller i det här fallet druvsort, som är en älskling men som är otrendig, det är Merlot.
Och det var ju vi inne på lite när vi pratade om Pinot och sådär. Och du har ju hypat lite att Merlot, det är up and coming. Mm. Och det har ju fångat mitt intresse.
Ja, men Merlot är ju liksom på tillbakagång. Och man kan tänka så här, men varför är Merlot otrendigt? Och vad
jag
händer?
Tänker Chile, små druvor, det är det enda jag har hört.
Typ. Ja, precis. Chile gör ju en hel del Merlot. De gör också en hel del Carmenère, som är deras nationaldruva, skulle man kunna säga. Det roliga med Chile och Merlot eller Carmenère är att de trodde de hade beställt, för du beställer ju, när du ska plantera en vingård, så beställer du från såna här plantskolor, sticklingar. Mm. Och så hade de skeppat över dem till Chile, som sa, ja, men vi beställer Merlot. Och så hade de planterat i vingården. Och sen kom det en fransk vinmakare som vid tillfället tittade ut i vingården och sa så här, bara, titta på en Merlot-vingård här. Det är inte Merlot. Det är inte Merlot ni har fått. De har fått Carmenère. Så att det blev lite av misstag att det blev deras hushåll. Det är en helt side story som vi inte ska... Vi ska prata om Merlot. Så att, ja, anywho. Men Merlot kom ju ursprungligen ifrån Bordeaux. Precis som Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc gör till exempel.
Ja, och de riktiga fin topp vinerna i Bordeaux man har hört talas om. Ja. De här Petrus och det här.
Precis.
Det är Merlot.
Det är det här som är så himla spännande. Att typ världens dyraste vin är gjort nästan uteslutande på Merlot. Och ändå är den otrendig drivsort.
Ja, det går inte ihop.
Det går inte, exakt.
Nej, det är mindblowing.
Det blir fel. Men det är ju anledningen till att till exempel i Bordeaux, där är så som fransmännen är, det står inte druvsort någonstans. Utan då står det typ Petrus och sen står det kommunen Pomerol. Och i just kommunen Pomerol så är det väldigt mycket Merlot. Alltså 95-90+% är Merlot. Så man kan säga att det är utslutande i princip Merlot-viner. De betingar generellt ett ganska högt pris. Väldigt goda viner.
Och känner jag fransmännen rätt, då är det någon greve som har förbjudit allt annat än det jag var odlat i just den kommunen.
Ja, nej, det är väl inte riktigt så farligt. Men just till exempel i Pomerol så trivs inte Cabernet Sauvignon. Ja. Det är alldeles för leriga jordar och Cab gillar inte det. Merlot trivs jättebra i lerjordar. Så därför gör det sig otroligt bra där. Och det hittar man också Merlot på andra platser, så är det just nyckeln oftast är att man hittar dem i lerjordar. Men då är frågan så här, men varför vart Merlot otrendigt nu då, om ett av världens absolut dyraste viner gjorda på Merlot? Ja, men problemet var att det uppstod någonting som kallas för The Merlot Craze. Det låter helt klart. Såklart en amerikansk betingelse. Som att det här satte väl i fart någon gång under 80, löpte in i 90-talet, en bit in på tidigt 2000, när Merlot var, det var trend. Merlot var ju druvsorten nummer ett. Det var ju, som vi inte på tidigare, det är ju så amerikanerna beställde glasvin. Alla här var glas för Merlot, gick de fram till baren och sa. Och det gjorde ju också att då producerades det otroligt mycket mediokra Merlot. Och Merlot, när det blir uppumpat, blir en väldigt tråkig druvsort. Väldigt plump frukt och sötsliskigt. Och det är lite grann som att det vi har nidbilden av Zinfandel idag, när vi tycker att det blir för mycket saft och sådär. Så var Merlot back in the day. Och sen så kom det ju en film som heter Sideways där i början av 2000-talet som bashade Merlot totalt. Och sen dess har det bara varit ridå egentligen för Merlot. Men nu har det ju gått några år. Det är ju 20 år sedan den här filmen kom ut. Och det känns som att en hel generation som inte ens har sett den, eller man har fått lite distans till den. Det var sjukt hur den filmen bara kunnat påverka hela vinvärlden ska tycka för någonting. Men återigen, det här med trender. Om vissa säger en sak och nu är det här trendigt och nu är det otrendigt, då följer alla efter. Och tyvärr har det varit fallet med Merlot. Men det positiva är i alla fall att mycket av den här undermåliga, dåliga Merlot har ju blivit uppplockad ur vingårdarna. Man har planterat någonting annat istället. Så att när man hittar Merlot idag så hittar man generellt sett hög kvalitet utav Merlot, skulle jag säga. Och Bordeaux är väl ett lysande exempel på Pomerol, men där har ju alltid varit, de tittar inte så mycket på trender. Alltså, Bordeaux överlag och Pomerol, det är statiskt liksom.
Men de har självförtroende, ja, de har tradition.
Vi har gjort så här
och en marknad för sina viner.
Absolut. Men i USA däremot, som är ett väldigt trendkänsligt land, där går det ju upp och ner så att säga. Och det är rätt häftigt att se att Merlot börjar komma tillbaka hos vinerina, och jag trendspanade också när jag var på mässan här i våras, att man ser mer Merlot som kommer ut från USA, men fortfarande, det är en sån här druvsort som man ser inte riktigt ensam, utan man blandar den ofta med Cabernet Sauvignon och andra druvsorter. Och tittar man på Merlot i sin rena form, så är den viner med ganska mörk blåröd färg, och man kan hitta toner av mörk fruktkaraktär. Det finns mörka körsbär och plommon och björnbär, och sen har den oftast inte så tuffa tanniner, utan de är rätt medelintensiva, kan vara ganska polerade. Visst, de kan finnas där ibland, framförallt i de mest högklassiga vinerna kan man känna en tydlig liksom tanninstruktur. Och sen har den relativt frisk syra, men ändå ganska mjuk ändå. Medan Cabernet Sauvignon är ju riktigt, det är ju kraft, det är ju intensivt och det är mörkt, och det kan vara lite lite sådär hårt och kantigt ibland nästan. Så att Merlot gör att det blir mjukare i en blend.
Ja, men det låter onödigt bra. Men okej, Fredrik. Jag och alla nybörjare ska börja dricka Merlot. Hur ska vi dricka det? Vad ska vi käka? Hur tar vi oss an det?
Hur gör vi? Ja, men till att börja med, leta upp Merlot, spana efter Merlot och kanske hitta Merlot. Det behöver inte vara för billigt heller. För där är risk att det kanske är för lite för låg kvalitet och man hamnar i det här gamla stint av Merlot. Utan kliva upp och gärna man kan titta någonting runt 200-ringen i alla fall. Och börja där så kan man tänka så här, okej, men det här borde vara en ganska bra Merlot i alla fall. Och sen tänker jag matmässigt, Merlot är en bra allround. Alltså det är bra till mycket olika typer av kötträtter. Det funkar bra till nöt, det funkar bra till lamm, till lite mer intensiva fläskrätter. Det kan vara lite mer uppumpade smaker också. Det kan finnas lite sötma och lite kryddighet. Merlot klarar ändå av det, skulle jag säga.
Och vilket glas?
Jag skulle säga typ rödvinsglas. Samma glas som du egentligen skulle servera din Cabernet Sauvignon i är Merlot perfekt. Du behöver inte gå och köpa ett unikt Merlot-glas.
För det finns ju det som heter Bordeaux-glas.
Ja.
Och det saknar jag då från till exempel Riedel. För jag har ju de här Cabernet-glas. Nej, jag har Old World Pinot.
Ja.
Och jag har Riesling-glasen.
Just det.
Men det finns något som heter Bordeaux-glas. Mm. Då tänker jag, är det Merlot-glas då?
Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt snarlikt i alla fall. Så att det är en typ av Bordeaux-kupa eller Merlot-glas som du skulle ha till den typen utav rött vin helt enkelt. Men nu tänker jag så här, Erik, jag har faktiskt såklart tagit med en Merlot, för vi måste ju prova grejerna också. Och nu är vi i Kalifornien och i Napa Valley, dit vi så gärna återvänder hela tiden, ständigt skulle jag säga. Och därifrån en producent som heter Duckhorn. Och de är lite kända för sin Merlot. Och Duckhorn grundades i mitten av 70-talet utav Dan Duckhorn och skapade sig ett rykte tidigt för sin Merlot. Det sköna med Duckhorn är att de har ändå inte fallit för mycket för trender och ryckt upp all Merlot, utan de har liksom hållit huvudet högt och fortsatt producera sin stil utav vin trots allt det här. Det här är Napa Valley Merlot och den här ligger ju, det är lite högre pris, absolut, så att den här ligger väl ungefär runt 450 kronor. Men det är godare än sherryn, eller hur? Skål!
Skål!
Vad hittar du här doftmässigt då, Erik? Håller du med om att det finns lite mörka fruktkaraktär? Det finns lite den här mörka körsbär, det finns lite plommonkaraktär.
Ja, absolut, man skulle liksom säga mustigt liksom, doften.
Mm. Sen också finns det ju såklart en fatkaraktär, finns lite sån lite lätt rostade toner, lite lätt kryddighet, och det hittar man ju när det är fat där, men det är inte druvsorten i sig, utan det är faten som ger den här strukturen. Ganska frisk syra också, känner du inte det? Det är verkligen så uppiggande.
Nej, men verkligen, verkligen, och ganska bra längd. Liksom.
Verkligen, och det tyder ju på att det är ett högklassigt vin, men verkligen så elegant. Fin finish. Det här är, som du säger,
jag tycker seriöst, nu kanske jag läser in för mycket, men att det här är lite annorlunda mot andra viner jag har smakat. För jag inser, jag har inte druckit mycket Merlot. Det sticker ut lite.
Ja, jo, men det skulle jag säga. Alltså, Merlot är ju en av de ädla druvsorterna. Så att den har ju sitt unika uttryck och sitt unika signum. Men man ser ju såklart, det är inte alltid man ser Merlot på egen hand, utan man kan ha en del av Merlot i många blends och såna här saker. Men när den får komma till sin rätt och när den får skina på egen hand, det blir väldigt häftiga viner. Som vi pratade om tidigare, vi hade Petrus som exempel i Pomerol, enastående Merlot. Du har, Merlot gör sig också otroligt bra i Italien, i Toscana. Ute vid kusten i Bolgheri trivs Merlot jättebra också. Där ser man ju en hel del Cabernet Sauvignon blends och du ser Merlot och det finns lite Syrah och såna grejer. Men ett av de absolut dyraste vinerna ifrån Bolgheri och typ från Italien är också återigen 100% Merlot. Och det är jag tänker på vinet Masetto ifrån Ornellaia. Du får slänga upp bra många tusenlappar för att dricka en flaska sånt.
Men det kan vara en upplevelse.
Absolut. Så att jag säger det, Merlot kan verkligen göra stordåd. Och är... Ja, men den är på återkommande igen. Och det känns väldigt härligt, tycker jag.
Har Merlot tanniner? Visst finns det något här ändå som är lite tanninigt?
Ja, absolut.
På ett sätt som jag tycker särskiljer den från Pinot. Nu kastar jag mig ut här liksom. Men om jag skulle säga största skillnaden mot en Pinot typ. För att man kan ju ha en Pinot som nästan är lite så här mörk och fruktig. Men här, jag tycker den känns som den biter ifrån lite mer. Är jag ute och seglar?
Helt eller? Rätt. Ja, men du kan ju det här sättet, tänker jag säga.
Det är väldigt tveksamt. men just att jag tycker att det, om jag nu ska försöka hitta något som jag tycker är lite annorlunda, så är det just att den biter ifrån lite.
Ja.
Men det är inte som en Nebbiolo, liksom, det har jag lärt mig nu. Men den är inte helt pinollik heller. Jag tycker det var ganska coolt att den biter ifrån lite.
Mm. Nej, men det är det som är grejen. Alltså, Merlot, när det är bra, så finns det en väldigt stor elegans i det. Och det är ändå bra att du pratar lite om Pinot, för fruktkaraktären kan vara som en mörkare Pinot, men med lite mer struktur och framförallt fylligare. Där har du Merlot.
Ja, men Fredrik, nu är jag riktigt nyfiken på vad det är för tredje vin du har med dig. Du har smugit lite med det här.
Mm. Ja, jag hade det under bordet. Man vill ju inte avslöja allting på en gång. Nej, men så hemligt kanske inte är. Men jag tänker det tredje representanten för otrendiga viner är väl ett sött vin. Känns som att det måste mesta med, för att vi dricker väldigt lite söta viner idag. Och det ska man tänka att för en sådär 100-150 år sedan, då var nästan alla viner söta. Alltså det mesta av det man drack, i alla fall det vita var sött, och champagne var sött, och man gillade söta saker helt enkelt. Man hade lite mer sockertand, och idag ska vi ju ha allting supertort. Socker är största fienden, och sen är det såklart liksom, vi dricker väl kanske mer vin medvetet på ett annat sätt också.
Ja, men kan det ha lite mer lyx att göra, att förr i tiden var socker lyx, alltså ha frukt på julafton var en grej, om du går tillbaka till sekelskiftet 1800-1900, det kan ju säkert ha en grej, medan nu så är det så här att äta nyttigt och så vidare, att kunna välja bort socker, det är nästan klassfråga på det sättet, snarare än att det bara socker går ju att konsumera i bulk, för det är gratis.
Ja, men det är exakt. Alltså att säga nej är ju nya lyxen.
Ja, nej, men någonstans exakt. Egentligen. Så och varför ska vi säga ja till söta viner?
Ja, men varför ska man göra det? Nej, men det är, återigen, det här är, det är många klassiska viner som är söta viner. Och nu försöker jag inte säga så här, ja, men drick en flaska sött eller dela på en flaska sött vin en fredag kväll. Det behöver man inte alls göra. Men det är ändå trevligt någonstans att få in det när det passar. Och när det passar bra, så är det otroligt gott.
Ja, för går vi tillbaka till vårt vin- och matavsnitt, som var typ andra avsnittet.
Ja.
Det var något med sött. Alltså, varför krävde sött något väldigt sött?
Mm. Det är för att i kombination, det du har i glaset måste vara sötare än det du har på tallriken. Annars kommer vinet upplevas som att det är fyrkantigt och hårt. Och sen är det också det där, alltså, söta viner, de fyller sitt syfte många gånger, alltså just när du har en dessert. Dessert kan vi kan ju lyxa till och äta en dessert. Varför ska man inte kunna lyxa till och ha ett glas sött till det också? Alltså, återigen, här ser jag det som att i så fall blir det söta vinet. Det är som lite grann den här söta sirupen eller söta såsen du inte har på. Då har du den i glaset istället. Så att om man tänker på det sättet, så får man den att ändå binda ihop det till en helhet. För vi tänker otroligt mycket mat och vin i kombination idag, i allting egentligen. Men sen när det kommer till dessert, säger man nej tack, behöver inget dessert, vi kan ta kaffe.
Ta en dubbel espresso.
Ja, exakt. Och det är väl, alltså, jag säger inte att det är något dåligt, men det kanske är lite tråkigt ibland och lite sådär, ja.
Men det jag kan tycka de få gångerna jag druckit ett sött vin, att för mig blir det inte en så stor smakupplevelse. Det smakar mest sött. Det är troligtvis då på grund av min bristande kunskap.
Nej, men kanske inte det, utan då kanske jag tänker också att sötma är en sån otroligt stark grundsmak, så att den kanske förtar mycket av de andra upplevelserna runt omkring. Alltså, socker är ju, och sötma är ju typ, det är den första grundsmaken vi tar till oss och vi lär oss, och vi tänker ju på liksom modersmjölken som har lite sötma, och barn älskar ju godis och allt det här, så att för oss är det ju en väldigt bekväm, komfortabel smak, till skillnad från kanske beska eller syra och så, som man lär sig senare. Men den kan också vara väldigt intensiv, och det tänker jag är med många söta viner. Men många söta viner har väldigt många lager. Och jag kan säga, några av mina största vinupplevelser är med en del söta viner. Alltså riktigt gamla söta viner är jätte häftigt. Nu dricker man det kanske inte så där jätteofta, men det kan vara otroligt läckert. Och det kan vara så där att Du behöver inte dricka dem. Ibland kan du bara sitta och dofta på dem. Och du doftar i evigheter. Det kan vara... Jag vet, jag hade en... Nu är det i och för sig ett starkvin också, men det är också ett sött vin. Ett portvin. En så att säga Kolheita port från 1978. Och den hade all sån här kaffe, karamell, knäckig, nötig karaktär. Det fanns sötfrukt. Det var så mycket lager i det här. Så att när jag hade druckit upp det här vinet så ställde jag glaset på matbordet och lät det stå där i flera dagar. Och jag bara gick tillbaka till det här glaset och doftade på det. Nej, men, och det gav mig en sån stor upplevelse varenda gång jag bara doftade på det här glaset. För att det var så komplext och så häftigt. Och det är liksom någonstans där storheten i vad söta viner, och i det här fallet också ett starkt vin, men framförallt vad ett sött vin kan göra när det är fullt moget och när det är komplext. Otroligt häftigt.
Och det du har tagit med dig nu, ja, det är ytterligare någonting. Jag känner igen namnet, men det är en specifik grej, eller hur? Det är,
ja, inte bara vilket precis. Nej, men alltså, det där var en intro, sött vin, otrendigt, ja, vin. Vi måste vara lite mer specifika än så. Men då har jag tänkt så här, okej, men vad är typ det mest otrendiga söta vinet? Ja, som ändå är otroligt gott. Det är ju Sauternes.
Och vad är Sauternes? Jag fattar ju, det låter ju franskt.
Ja, alltså vi är tillbaka i Bordeaux igen. Vi landar i Bordeaux flera gånger här. Men Sauternes är en kommun som ligger precis söder om staden Bordeaux i Frankrike. Då, där man har specialiserat sig på att göra söta vita viner. Och
på druvan.
Ja, det är oftast en blend utav druvsorten Semillon i huvudsak och Sauvignon Blanc. Det är också de druvsorterna som man främst gör torra vita viner på i Bordeaux också. Men det som är också det speciella med Sauternes är att det här området är väldigt gynnsamt för att bilda ädelröta ute i vingården. Och ädelröta är egentligen som röta, du vill ju egentligen inte ha, utan det är någonting som är negativt. Men när det kommer vid rätt tillfälle, när druvorna är korrekt mogna, så kan ädelrötan ge komplex karaktär till vinerna. För ädelröta sätter sig på druvans skal, pickar hål i skalet och gör att vätskan inuti oxiderar och de skrumpnar ihop till russin. Och sen sitter det också som att liksom, rötan är ju kvar, du pillar ju inte bort den, utan den är ju med i själva jäsningen och hela den biten. Och det ger också en karaktär till vinerna. Man kan ofta känna en sån här kryddig karaktär av typ kanel och saffran, känner man ofta i viner som har den här ädelrötan. Och det här kan ju låta lite konstigt, men ädelröta, vi har ju liknat det lite grann som, ja, men det är ett mögel. Tänk till mögelost. Det är ju också, alltså, det är ju konstigt att äta det. Varför äter man det? Vem var den första personen som åt mögelost och var så här, men vänta lite nu, det här var ju faktiskt gott.
Någon som var otroligt hungrig.
Det finns också en väldigt härlig story med just Sauternes, hur det uppkom och varför man säger, nej men vi testar väl att göra vin på ruttna druvor eller rötade druvor och se vad det blir. Och då skrönan lyder att slottsägaren till då ett specifikt slott i Sauternes var ute på resa och sen var det försenad hem ett par veckor. Det är inte som det är idag när flyget är försenat 2 timmar, utan förr i tiden då var man försenad i flera veckor att komma hem. Och de här vingårdsarbetarna då på det här slottet, de hade fått strikta order om att inte börja skörda innan slottsägarens hemkomst. Så de såg ju helt enkelt hur druvorna mognade och hur ädelrötan satte sig, och frustrerade nog kunde de inte göra någonting, de kunde inte ringa honom. Och när slottsägaren väl kom tillbaka och såg att vingårdarna var fulla med ädelröta, så sa han ändå, men vet ni vad, ta in det här, vi försöker göra vin på det, ska vi se vad vi kan göra. Och samma sak där. Alltså, det var inte bara så att de var tvungna att göra ett vin för att inte förkasta druvorna, utan det var så här, men gud, det här var ju gott. Jag tycker det är en sån här härlig story någonstans. Och man var ju, så där var det ju förr i tiden, man var väldigt bra på att ta tillvara på allting. Idag kan vi ju, återigen, den här lyxen för oss är att vi har ett överdåd av allting som inte fanns förr i tiden. Men okej, okay, nu tänker jag så här. Nu har jag med mig vinet Castelnau de Sudiro ifrån Sauternes, som alltså då är ett vitt sött vin. Har en sån här härlig gul färg som är lite lätt gyllene. ska vi se om Erik ryggar tillbaka lite som han gjorde på sherryn, eller om han tycker att det är helt okej.
Nej, det doftar ju angenämt.
Ja, exakt. Så här är inget konstigt vin på det sättet, utan här finns det ju en fruktkaraktär. Men det finns ju också den här kryddigheten, känner du den? Om man är inne på lite sån här asiatiska kryddor, och det finns lite kanel, det finns lite saffran. Det drar lite åt det hållet. Man tänker lite julbak.
Jag är sjukt nära att säga banan nu, men det är säkert riktigt.
Nej, men det, jag tror inte... Man kan säga banan, men man tänker på lite så här tropisk frukt, kanske du är inne på. Tänk lite mango, lite ananas, lite åt det hållet, lite guava, lite den aspekten finns också där.
Men alltså skillnaden mot, nu tog jag en sipp här, ja, mot den här sherryn.
Ja.
Det här var ju en väldigt annorlunda upplevelse. Det var, ja, sött, det smakade nästan lite, men inte för sött, det var nästan lite russin, det var lite...
Mm. Men verkligen, det har en väldigt tydlig russinkaraktär. Det håller jag helt med om. Och sen så finns det också en sån här, en härlig så gulfruktig karaktär. Det finns liksom, ska jag säga, lite kanderade söta gula äpplen. Det finns lite mogen gul melon och i hela den aspekten.
Men det här var gott.
Ja, det här är jättegott. Och briljant vin att servera ihop med, ja, men som vi är inne på, desserter. Tänk dig.
Men vilken dessert?
Crème brûlée och sautern, jätteklassiker. Och så har du en god vaniljglass, och så kan du ha kanske lite karamelliserade nötter eller någonting.
Om man inte klarar av att tillverka en crème brûlée, kan man köra en panna cotta?
Ja, det går jättebra. Absolut. Men jag tänker den typen av liksom dessert är kanon. Det får inte vara för sött heller, som sagt. Det ska vara dessert som har kanske lite mer fräschör i sig. Fungerar jättebra. Och sen dessutom, det klassiska i Frankrike att servera ihop med sautern i anklever. Så foie gras och sautern till förrätt. Det är classy.
Okej. Okay. För annars så känns det nästan som du inser när jag tittar på det här. Du har nästan komponerat en meny. Sherry till någon charkbricka till förrätt. Vi har en merlot till varmrätten följt av en sautern till efterrätt. Så är det någon där ute som vågar komponera en meny med Fredriks otrendiga viner? Det hade varit kul att höra faktiskt. Och faktiskt genomföra det.
Ja, absolut. Nej, men det är spot. Ja, det är kul att säga det, för det var faktiskt en tanke att det skulle vara lite för ett varmt dessert också. Så att slutar plocka det.
Jättekul, Fredrik. Stort tack för detta. Och det här kommer jag absolut utforska mer.
Härligt. Tack själv, Erik. Som vanligt, det är trevligt att sitta här, snacka vin och dricka vin tillsammans med dig. Nu tänker jag säga skål, och sen tänker jag bomba det här glaset sherry som jag tyckte var förbaskat gott.
Skål.
Skål.